Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså den, det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plus, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft!
Hej och välkomna till Träningspodden, ett rykande färskt avsnitt. Jag heter Lovisa Sandström och min poddpartner heter Jessica Almenäs.
Jajamän, här på andra sidan sitter jag. Och vi kan väl börja med att säga att i det här avsnittet så blir det inte bara glättigt och glatt, utan vi ska prata om lite allvarligare saker också, sjukdomar bland annat.
Ja, vi får ju väldigt mycket feedback om att våran podd är rolig, att man skrattar mycket, att det är hög igenkänningsfaktor. Men idag kommer vi prata om lite allvarligare grejer. Jag känner mig lite sådär pirrig, om jag ska vara ärlig.
Va?
Lite what's sådär happening? Förbjuden frukt. Jag gör någonting, det känns som att någon ska komma på mig med att bryta mot någon regel.
Du ska inte vara otrogen mot hans nu va?
I min poddsäng.
Va? Det är kanske inte så smart att säga det i podden. Det är ändå ganska många som lyssnar.
Ja, så här är det. När vi spelar in oss ute så är det Kristi himmelsfärd. Och det är ju en ledig dag den här torsdagen. Och jag jobbar ju inte som vanliga människor. Vi pratat om det tidigare, både du och jag har ganska knepiga jobb. Så att jag jobbade idag fastän alla andra lediga. Så jag skickade iväg Hans och mina barn upp till landet utanför Norrtälje. Och sen är jag liksom kvar i stan. Ensam kvinna i stan.
Men tycker inte du att det är jätteskönt? Jag säger bara det för att jag är ju i princip aldrig själv. Ofta så har jag... Eller jag har alltid ett barn hemma hos mig. Och ibland har jag två, varannan vecka har jag två. Och ibland har jag en man. Det är i och för sig trevligt, för det händer för sällan.
Så men... mycket snoppar.
Ja, nej, men eller hur? Bara snoppar vart man än kollar liksom. Men jag kan ändå känna så här, när jag får vara ensam, speciellt om jag får vara ensam på hotell, för att jag tror att då är det inga sysslor man måste göra, så kan jag bara tycka att det är så himla skönt. Det är som en njutning.
Ja, men det är en njutning, men det är för mig lite förbjudet. Det känns som att jag egentligen borde ansluta nu när jag har jobbat klart, alltså efter vi har spelat in podden, och jag tar bussen ut till Norrtälje för att make my duty as a mother att finnas på plats. Men jag bestämde mig för att jag går till Ica, jag köper lite kallskuret, oliver, jag ska göra vitlöksbröd, jag har köpt chips med dipp och lite läsk, och så ska jag liksom helt själv i en stor lägenhet bara ha lite så här eget, ja men så här egen filmkväll. Och alltså jag kan ju säga att knappt som tonåring, knappt som ung vuxen, och framförallt inte sedan jag fått barn så har det hänt att jag liksom har en hel kväll och egentligen en hel dag utan att behöva passa en enda tid som har med familjen att göra. Alltså det är så märkligt för mig.
Men mysigt, passa på och njut nu.
Ja, jag ska försöka ta, liksom vifta bort den här känslan av att jag är önskad eller eftertraktad någonstans. För jag kan ju säga att mina barn, de bryr sig ju inte alls huruvida mamma är där eller inte. De håller på att springa upp och ner för gräsmattor och åka motorbåt, så det går ingen nöd på dem. Men du vet, det är någonting som har hänt inom mig, att jag så här, identifierar mig rent fysiskt med att jag ska vara på plats som mamma. Men det är ju helt onödigt egentligen.
Passa på nu, peta näsan och fis och sätt på hög musik och spring runt och sjung jättehögt falskt gärna. Bara njut.
Sova en hel natt, ingen som snarkar. Jag har ju många snoppar runt omkring mig, men jag har också många som snarkar runt omkring mig. Hel natt, knäpptyst, ingen väckarklocka, vakna på fredagen och helt ledig. Det känns så konstigt, men jag, som du säger, jag ska verkligen njuta. Men först så ska vi spela in hela det här poddavsnittet.
Ja, men jag kan säga att du kommer säkert att bli besviken. För att det där är ju en klassiker. När man är ensam, har inga barn och sådär, och man tänker, nu ska jag ta sovmorgon, jag har ingen tid att passa imorgon. Gud vad skönt. Då sover man ju för det första skitdåligt förmodligen på natten. Vaknar jättetidigt och kan inte somna om. Alltså det händer alltid. Det går liksom inte att ha sovmorgon på beställning. Det är helt omöjligt.
Nej, jag tror faktiskt mina sovmorgon är bättre när hela familjen är hemma och stökar runt i vardagsrummet och köket. Än när barnen är utlejda till mormor och jag och min man säger att nu ska vi ha sovmorgon. Då vaknar vi 7:45 för att det är för tyst.
Eller hur?
Så det har hänt någonting i huvudet sen man blev mamma.
Men då ska jag säga liksom lite grann om mitt läge här just nu då.
Du är det, har det skönt. Tvärtom läget hos dig?
Ja, inte riktigt, men jag tänkte faktiskt komma in på, för vi har fått en fråga från en läsare som jag skulle vilja prata lite grann om. Och det är en kvinna som för snart 3 år sedan hamnade i samma situation som jag gjorde i höstas. Alltså gick in i väggen så att säga. Och den här kvinnan har ju då tränat och sprungit flera gånger i veckan. Och sen hamnade hon plötsligt på 0 gånger i veckan. Och det är precis som det var för mig. Sprang och tränade jättemycket och sen orkade ingenting. Och sen så har hon liksom kommit tillbaka, tränat för att hon mår bra av det, inga prestationer. Det är ungefär som jag också har gjort. Och så sista tiden så har hon känt sig peppad och orkar med mycket. Hon har följt ett program i våran bok, Storleperboken för kvinnor, för att klara 10 kilometer. Och det har gått bra.
Superboken kallar hon den för.
Ja, det är ju faktiskt jättekul tycker jag. Det är ju en väldigt fin bok, jag älskar den själv. Jag älskar att sitta och bläddra i den där boken. Men i alla fall, hon har en son som har lite problem. Och det tar mycket energi. Och när hemmalivet, om man säger så, tar för mycket energi, så känner hon att hon kommer tillbaka i gamla hjulspår. Och hon känner att hon kan inte prestera och följa det här programmet för att klara 10 kilometer, allt är tungt. Och då undrar hon så här, hur ska jag tänka? Jag vill så gärna klara milen, men det tar så mycket energi allting, hur ska jag göra då? Och jag är lite på samma ställe. Jag är faktiskt helt chockad över det här.
För att du känner igen dig.
Ja, men verkligen. För du vet att jag har ju tänkt nu att ja, men nu är jag tillbaka. Nu kan jag liksom börja sätta upp långsiktiga mål för min träning. Börja träna lite mer målmedvetet. Lägga på lite mer pass och göra lite längre pass, lite tyngre pass som tar lite mer energi och sådär. Och för kanske en månad sedan så hade jag supermycket energi. Alltså jag kände mig som mig själv igen. Jag var en Duracell-kanin igen. Jag klarade av att ha 70 bollar i luften och bara bam bam. Och så blev jag lite övermodig tror jag. Så att jag bara liksom gasade lite för hårt. Jag tränade lite för mycket, sprang lite för mycket, körde yoga varje dag, tog på mig lite nya projekt, började säga ja igen. Jag har ju bara sagt nej ett långt tag här på order av min terapeut. Men jag började liksom säga ja till sociala grejer, till möten, till bla bla bla. Och det blev ju backlash direkt.
Men vad är backlash då? Hur känns det för dig? För jag är ju, alltså jag har själv aldrig varit där, så jag vet inte hur det känns. Kan du beskriva det?
Ja, nej, men jag kände faktiskt det första gången efter att du och jag hade fotograferat till våran nya bok. Mm. När jag gjorde någonting annat. För det har liksom funkat bra att göra Let's Dance. Det har jag ändå flyttat på. Och så när jag gjorde något annat där det ändå krävdes lite energi, lite fokus, lite på ett annat sätt. Mm. Då, så jag blev jättetrött. Så jag gick hem efter att vi hade plåtat och jag var så trött. Och gick bara och la mig och sov. Och sen dagen efter så var jag jättetrött igen. Så som jag var i höstas och i början av året. Mm. Helt slut. Och efter det har jag liksom inte kommit tillbaka. Jag hittar ingen lust i någonting. Jag hittar liksom inte lust i det sociala, jag hittar inte riktigt lust i jobbet, jag hittar inte lust i träningen. Och jag får verkligen tvinga mig själv att träna.
Du får ingenting gratis?
Nej, ingenting kommer gratis och ingenting känns roligt. Och jag är fruktansvärt trött. Sen tror jag att det här också hänger ihop lite grann med att jag har pollenallergi och den är inte rolig just nu. Den är faktiskt rent vidrig just nu. Och det blir man ju också trött av. Och tung i huvudet och tryck över bihålorna. Ögonen kliar och rinner och är svullna och sådär. Så att det är klart att det påverkar också. Men jag känner mig extremt låg och extremt tom på energi. Så att jag behöver ju, precis som den här tjejen, kvinnan som har skrivit brevet till oss, också tips på hur ska jag göra. För jag vill liksom, jag kände ju ändå att när jag höll på med yogan där regelbundet och kom igång med löpningen igen, och så jag mådde ju mycket bättre. Men nu orkar jag inte. Jag har liksom ingen kraft. Energidepåerna är inte så stora.
Men vad tycker du är roligt nu? Alltså finns det någonting som du känner, det här tycker jag är extra roligt, att promenera eller gå ut och käka med kompisar? Eller är det bara att det är så roligt och skönt att bara ligga med telefonen i soffan? Finns det någonting som lockar fram lust?
Nej, vet du vad? Det är det som är det sjuka. Jag tycker ingenting är roligt. Nu låter det som att jag är superdeprimerad och det tror jag inte att jag är. Men jag skulle säga att jag är energilåg och lustlös just nu. Men det är inte så att jag ligger hemma och tänker svarta tankar. Så där. Det är bara det att jag känner inte lust till någonting. Det enda som jag kan tycka är lite härligt, det är att ligga i soffan och kolla på Game of Thrones som jag har börjat titta på.
Det här är nog så här, vad heter det, päls sex.
Ja, lite så. Och så vill jag bara sova hela tiden. Alltså jag vill bara sova. Igår gick jag liksom och la mig strax efter 10. Det är helt sjukt.
Och jag är så trött. Du är ju party animal annars, så vill du gärna vara uppe till 2-3.
Ja, men jag är nattuggla framförallt. Jag brukar ju liksom sitta, jag behöver inte vara ute, men jag kan sitta hemma och hålla på och pyssla med grejer eller kolla på serier eller sådär till klockan 2. Och det är ganska skönt tycker jag ändå. Men nu orkar jag ingenting. Och sen häromdagen så sov jag alltså mer än 10 timmar. Och jag kunde nästan inte gå upp en dag. Jag hade ett möte så jag var tvungen att gå upp. Men jag fick nästan lyfta mig i nackskinnet, du vet, för att ens ta mig upp ur sängen.
Rent fysiskt lyfta huvudet från kudden.
Ja, men det var verkligen så. Och du vet, man bara, nej, jag vill bara sova. Så att det var ju lite tråkigt faktiskt. Men vad jag förstår så är det här ganska vanligt när man har varit utmattad och hjärntrött, som jag brukar kalla det, som jag var i höstas, att när man känner att man får tillbaka energin så är det lätt att man tror nu mår jag bra, nu är det bara att köra som vanligt. Och det är det dummaste man kan göra.
Ja, men jag tycker ju du är ju väldigt modig som vågar vara så ärlig, för våra poddlyssnare har ju fått följa dig ganska intimt tycker jag under liksom hösten och vintern och så nu in i våren. Och det är ju väldigt många som hör av sig till oss just för att de har börjat lyssna, med tanke på att det inte är det här glattiga, präktiga, att allting är så rosa skimrande hela tiden, utan att du vågar dela med dig av de här uppgångarna och nedgångarna. Och jag tror att det är viktigt när man pratar om träning, om hälsa, om livsstil, om kost, alltså att våga vara ganska så naken i det. För att det känns ju som att du själv lär dig en hel del av att prata om det på det här offentliga sättet.
Ja, nej, men det är ganska skönt. Det är som jag brukar säga till dig, det här är min terapitimme. Sitter här och ältar och ältar och ältar. Men det är väldigt svårt när man är en bråttom person, som jag har fått lära mig av min terapeut, att jag är, allt ska gå väldigt fort. Jag blir frustrerad när folk inte pratar fort, när folk inte gör saker fort. Allt ska gå fort, 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 fort. Och det är oftast sådana människor som faktiskt också går in i väggen. Det är ganska vanligt. Men det är svårt när man är en bråttom person att tänka så här, ja, nu ska jag bli frisk, men allting måste gå i myrsteg framåt. Det är liksom inte stora galoppsteg framåt, eller som en elefant som galopperar över tundran. Liksom. De är inte på tundran, de är väl... Var är elefanten någonstans? De är inte i öknen heller.
Savannen är de väl på?
På savannen är elefanter. Jag var på tundran i Ryssland. De ryska elefanterna kommer dånande över fältet. Ja, det blir lite tokigt. Men i alla fall, det är väldigt svårt. Och det är så svårt med träningen. För jag känner att träningen gör mig så gott. Jag mådde ju så himla bra när jag yogade så där mycket och kom igång med löpningen igen och sådär. Så det är så svår balansgång att veta hur sjutton ska jag göra när jag mår bra av det, men just nu har jag verkligen ingen lust.
Och men, det tar mycket energi.
Men ska vi inte göra då en öppen fråga? Eller att vi kan ju faktiskt åt den här brevskrivaren och åt dig faktiskt be människor dela med sig av sina erfarenheter. Just det här av att vara en bråttom människa, klara en sån där riktig dipp, komma upp igen och sen känna att man är på väg ut för en ny dipp, en ny utförsbacke. Alltså hur man får tillbaka lusten innan det går åt helsike.
Ja, det är väl bra. Vi kan ställa den frågan verkligen. Men annars så kan jag ju ge ett litet tips till vår frågeskrivare här. När hon pratar om att hon gärna vill följa programmet och sådär och känner att ibland orkar hon inte för att ta för mycket energi och energin finns inte där. Då tror jag att man måste vara väldigt snäll mot sig själv i det läget. Och inte tänka att det är ett misslyckande om man nu missar ett pass eller inte orkar ett pass eller hamnar några veckor efter. Men då får det väl vara så då. För att jag tror när man är väldigt låg på energi så känner man nog av det. Jag tror kroppen faktiskt vet, och i huvudet så vet man också att det här, det är nog inte så bra att träna just nu. Då kanske man ska göra det den dagen. Och en annan dag när man har energi, då kanske man ska göra det där passet som man liksom var tvungen att hoppa över.
Jag som coach tänker ju spontant att träningen kanske mer ska ses som ett jobb som man kavlar upp ärmarna och utför än någonting där man ska prestera i form av att vara bättre eller sämre, eller att det är ett visst särskilt träningspass som ska utföras. Jag tänker spontant att ja, nu har jag tränat, gud vad bra jag var som tränade. Och sen får det vara good enough. Att det inte måste vara det här, aha, idag är det vecka 7, pass 3, och jag ska ha på en puls på 180, jag ska springa 3 minuter och så vidare och så vidare. För att det kommer inte göra en person bättre på att springa om man har så många andra problem runt omkring.
Nej, och jag tror heller inte att när man är så där låg på energi så tror jag inte att man kan tillgodogöra sig träningen överhuvudtaget. Så jag tror faktiskt att det gör mer skada än nytta om man är i det läget. För så var det i alla fall för mig. Jag märkte ju att när jag tränade, när jag mådde som sämst, då tog det ju all energi jag hade. Och jag var ju så trött. Och det var ju inte värt, det funkar ju inte för mig att ligga och sova en hel dag för att jag skulle kunna gå ut och springa min mil. Då måste man tänka sig, hur ska jag prioritera? Det kanske är viktigare att jag kan hämta barnen i skolan och laga mat till dem någonstans.
Ja, jag tror att man får göra en prioritering över vad jag ska orka gå upp på morgonen, jag ska orka vara en bra familjemedlem. Jobbar man så ska man också kunna vara då en bra kollega och så vidare. Men träningen är ju kanske inte det som man ska, vad ska man säga, värdera allra, allra högst när man försöka få ihop livet.
Men det är frustrerande, för när man är prestationsmänniska som jag är, jag vill ju ha ett prestationsmål. Det är viktigt för mig att ha ett prestationsmål när jag tränar, för att det är en av mina starkaste drivkrafter faktiskt för att träna. Och det är så irriterande. Jag kan inte sätta upp ett prestationsmål, för du vet ju hur jag är. Jag kan ju inte sätta ett mål att springa ett millopp. Det går inte. Utan jag måste ha mina maraton liksom. Det ska vara maraton eller inte alls någonstans. Och det går inte att ligga maratonträning just nu. Och det irriterar mig något fruktansvärt.
Ja, men jag tror det är bra att få lite perspektiv på saker och ting. Men jag tänkte att nu är vi ju inne på det här med kvinnotänket, som det här att finnas till för sin familj, att kunna träna, och så vill man träna prestationsriktat, man är en bråttom människa. Och kopplingen där, som vi har fått en jätteviktig och allvarlig fråga som har gjort att jag ville rikta in det här poddavsnittet lite grann på att allting kanske inte är så ljust hela tiden. Det här handlar om sköldkörtelproblematik, eller det som kallas för hypotyreos. Det finns också någonting som heter hypertyreos, vilket är egentligen motsatsen. Det handlar om en underproduktion eller en överproduktion av sköldkörteln. Så jag tänkte att jag kan läsa upp frågan. Och så jag har tagit bort lite grann av de privata grejerna, men det som kanske finns någon form av igenkänning. Det här är en tjej som pendlar i vikt ganska mycket och alltid haft lätt för att få muskler och vågar inte träna tung styrketräning, för då tycker hon att hennes kläder inte passar. Hon har en dålig sköldkörtel men vill inte ta vaccin. Så ämnesomsättningen är underproduktion och jag har alltid fått kämpa med min vikt. alltså att inte gå upp i vikt. Jag tänker varje dag på vad jag ska äta och det är så jobbigt. Jag har haft perioder då jag har tryckt ner fingrarna i halsen och spytt upp maten för att jag får ångest för att jag ätit för sent på kvällen till exempel. Jag får jättemycket inspiration av Jessica och springer hennes intervaller 2 gånger i veckan. Alltså allmänhets intervallerna, Jessica.
Kul!
Hon spelar fotboll och sen försöker hon också springa milen 1 gång i veckan. Och det känns som att hon har provat allt när det gäller kost och träning för att hålla vikten. Och jag är så noga med kosten, att äter aldrig godis och sötsaker, ibland grädde och mörk choklad. Annars äter jag väldigt strikt och sen en ledsen gubbe. Har ni några tips på kost för dålig sköldkörtel eller ämnesomsättning? Jag känner mig som en slav under mat och träning.
Det där är inte kul, känner jag när jag hör det här. Jag blir ledsen. För är det något man inte ska vara, så är det slav under mat och träning. För då blir livet inte roligt, helt enkelt.
Nej, det här mejlet sticker ut lite grann från de andra mejl och meddelanden vi får på Facebook och Instagram till podden. Men det är ju inte någonting som är, vad ska man säga, det är ändå vanligt förekommande. Det här att få ångest för att äta saker som man inte har planerat eller äta på fel tillfälle. Men också det här att hela tiden behöva kämpa för att upprätthålla en nivå. Att man känner att det är så stor kamp så att det upptar jättemycket av min vanliga vardag.
Precis, men vad jag förstår så är det ju ganska vanligt att man har problem med sköldkörteln.
Ja, alltså det här, det är ju, jag kan ju säga att det är 100,000-tals svenska människor som har det.
Och är det främst kvinnor?
Nästan bara kvinnor. Och vi kan se en vanligt förekommande, vad ska man säga, när man blir sjuk och man får då en ämnesomsättningsrubbning. Det är framförallt i samband med graviditet. Mm-hmm. Väldigt vanligt att man får ett problem med sköldkörteln. För de allra flesta kvinnor som får det i samband med graviditeten, då försvinner det av sig själv när man har fött barnet och man kommer igång med kanske rörelse och äta lite bättre och så. Men för en hel del så stannar problemen kvar. Och jag skulle nog säga att det är nog fler, det är många som har en sköldkörtelproblematik som inte vet om det. Att man blandar ihop symptomen med andra sjukdomar.
Men vad är symptomen då?
Ja, men om man pratar om så tidiga symptom på hypotyreos, alltså att man har en underproduktion av det här hormonet, då är det att man är trött, att man har nedsatt ork, att man har en depression, man kan ha svårt att koncentrera sig på jobbet, man kan känna sig frusen. De flesta har problem för att de då, som den här tjejen som har skrivit till oss, att man går upp i vikt trots att man äter jättestrikt, eller att man har jättesvårt att gå ner i vikt trots att man äter strikt. Man får torr hud, torrt hår, kan få sämre minne. Alltså det handlar väldigt mycket om då beteende i hjärnan, alltså hur man kan liksom få en förändrad personlighet. Och det är ganska läskigt, tycker jag, som jobbar med de här kvinnorna. För jag träffar ju faktiskt de här tjejerna för att de inte går ner i vikt trots att de tränar, eller tvärtom, de fortsätter gå upp i vikt fastän de tränar allt mer.
Men det, jag förstår ju i och för sig att man kan blanda ihop det här med andra sjukdomar, för att det låter ju lite grann som symptom man också till exempel kan få när man är utbränd.
Ja, och det är det som jag ser är en stor fara. För du pratar om de här bråttom människorna. Alltså, man kanske är högpresterande, man vill vara duktig, man har krav på sig från sin familj, sin arbetsplats, att man har många krafter som man vill tillfredsställa. Och om man då också har symptom till, man kan få hjärtklappning, och just det här att man kan ju nästan vara som utbrändhetssymptom eller panikångestsymptom.
Mm.
Och i själva verket så har du problem med hormonerna.
För det är ganska intressant, för jag vet när jag själv gick in i väggen första gången 2006.
Mm.
Då gjordes det inga som helst tester på mig. Inga blodprover, ingenting. Utan läkaren sa bara till mig att jag åkte in med symptom som liknade nästan att jag hade fått en hjärtinfarkt.
Mm.
De kollade i och för sig såklart att hjärtat fungerade som det skulle, vilket det gjorde. Och då sa läkaren bara till mig så här: du har panikångest, du måste bli sjukskriven, du är utbränd. Och det var det. Och sen fick jag åka hem där med mina symptom, och sen blev jag ju frisk och sådär. Men jag hade ju lika gärna kunnat ha någonting annat. Jag hade kunnat ha en brist på någonting, eller problem med sköldkörteln eller vad som helst. För hur kan man bara utesluta det sådär?
Nej, och det är ett problem när man tar emot kvinnor som söker hjälp i vården för då ganska så oklara symptom. Alltså man, så här kan man så beskriva det. De som jag träffar och som när vi efter flera månaders arbete tillsammans inte kommer någon vart. Och så börjar vi liksom skrapa lite djupare. Och de ska beskriva hur de känner sig. Så är det just det här att man känner en olust. Att man känner att man inte orkar ta tag i saker. Att man känner sig ledsen. Att man känner att man vaknar på morgonen och det är inte något roligt att gå till jobbet. Och då är det här människor som egentligen älskar sina jobb. Som älskar sina familjer. De älskar livet. Det är väldigt mycket de här glada bilderna på Facebook och Instagram. Men det finns någonting som skaver. Och att det faktiskt då i själva verket är en hormonell sjukdom och inte så att du ska skilja dig eller byta jobb. För det är faktiskt de rekommendationerna som en läkare kan ge till en kvinna som söker med de här symptomen. Att säga att ja, men är du kär i din man? Hur trivs du på din arbetsplats? Fast i själva verket så behöver du få Levaxin.
Mm. Vad gör Levaxin då? Hur hjälper det?
Levaxinet är en, vad ska man kalla för? Det är ett sätt att man gör det här. Om det är så att man misstänker att man har hypotyreos. Man går till en läkare och så berättar man om sina symptom. Och så säger man att det kanske är så att jag har problem med sköldkörteln. Det kan till exempel vara ärftligt. Eller då att man har varit gravid, gått upp jättemycket i vikt och trots att man lever hälsosamt inte går ner i vikt. Då kan man läkaren göra att man känner på sköldkörteln. Så kan man också då ta, som du säger, blodprov. Och det tycker jag, som du säger, när man kommer in till läkaren med panikångestsymptom, då tycker jag att man ska göra riktiga prover.
Mm.
Men det här Levaxinet då, det är ett konstgjort tyroxin. Det är alltså en medicin som omvandlas till ett ämne i kroppen. Och det som är viktigt med att man tar Levaxin, och det är det här som många kvinnor har svårt för, det är att man måste reglera dosen. Det är inte så att man, ja, nu kommer jag äta en tablett om dagen i 20 år. Utan man kanske börjar med en väldigt låg dos och sen så höjer man den successivt. Och sen tills man kommer upp i en lagom dos, vilket innebär att man kanske inte blir hjälpt förrän efter flera månader.
Oj, jaha, ja, det är ju lite knöligt förstås.
Ja, och det kan också vara då att som du som har blivit väldigt uppmärksam på trötthetssymptom efter en historik av liksom av psykisk ohälsa eller något slag, då kan det vara svårt att veta, vänta nu, är jag trött för att jag äter för lite medicin eller är jag trött för att jag behöver vila mer?
Ja, det är ju svårt att se skillnaden på det där såklart. Men finns det några biverkningar då? För jag tänker varför den här tjejen som skrev frågan inte vill äta medicinen.
Alltså nej, det finns inga biverkningar, eller snarare det är extremt sällan som man får biverkningar. Om man får det, då är det för att man har en feldosering, att man till exempel har en för hög dos av medicinen under en längre tid. Och det kan, då kan man få sömnlöshet, att man är väldigt varm eller att man får liksom hög puls som en hjärtklappning. Men hypotyreos, det är en allvarlig sjukdom. Alltså det är jättefarligt. Så jag tycker att man ska medicineras. Men det bygger ju på att man faktiskt har sjukdomen. Vi vet ju inte om det kanske att man tror att man har sjukdomen. Men jag kan ju säga att är det så att man misstänker det, då ska man kolla upp det. Och får man diagnosen, då ska man medicineras. För att det är väldigt allvarligt.
Jag tänker mig att det kan vara väldigt lätt att hamna i någon slags ätstörningsbeteende när man har de här problemen. För att man kan ju få panik när man känner så här, jag tränar och äter superstrikt och nyttigt och ingenting händer, eller jag går upp i vikt. Och det är ju inte roligt. Jag vet själv att jag tål inte hormoner överhuvudtaget. Och något liknande hände mig när jag hade en hormonspiral en tid. Det gick inte alls. Alltså då tränade jag för maraton. Och då gick jag upp, alltså jag stoppade in den här spiralen och gick upp på 2 veckor, kanske 5 kilo. Och det hände ingenting. Och du vet, då springer man ju 5 mil i veckan. Det är helt sjukt att man ska gå upp. Det går ju inte att gå upp 5 kilo. Inte ändra hur man äter och ingenting. Eller till exempel när jag en period för väldigt länge sedan käkade antidepressiva. Då hände samma sak. Det kan man också gå upp i vikt av. Och då jag tränar och blev ju nästan galen. Jag tränade flera gånger om dagen. För jag bara, det här går inte. Jag måste gå ner i vikt. Jag jobbade som modell också. Och det var ju hopplöst liksom. Det gick ju inte att jobba. Så att jag tror att med de här självkörteproblemen så måste det vara risk för att man drabbas av samma sak. Då får man ju liksom ett extra problem att lägga på vågen på något sätt.
Ja, och är man då högpresterande, man är mån om sitt yttre, att man ska vara högfungerande, man vill vara snygg, man vill känna sig stark, man vill följa träningsprogram i böcker och så vidare, då blir det ganska så komplext. Och det som jag kan se är ett problem också, det finns ju då, det här nu vi pratat om hittills, det är hypotyreos. Och sen finns det då motsatsen som är hypertyreos. Och då pratar man om en överproduktion av sköldkörteln, vilket i princip ger motsatta symptomen, alltså viktnedgång. Och det kan vara fel, för att vissa människor som får diagnosen, de har inte riktigt förstått. De tror att de har fått, att de har en rubbning av sköldkörtelhormonet och att de har samma risk för övervikt som den som har underproduktionen. Men en överproduktion av sköldkörtelhormonet innebär att du blir hyper. Du blir hyper så att du svettas, du känner dig varm, du blir trött och irriterad, du kan tappa mensen, få hjärtklappning, ökad puls och då gå ner i vikt. Men är det så att man har missuppfattat sin diagnos, och det här är inte helt ovanligt, att man tror att man kommer gå upp i vikt av sin diagnos, och då drar man ner på sitt energiintag. Men man har en förhöjd förbränning, så man blir ännu smalare. Och det är ju ännu farligare som kvinna också då, att ligga så extremt lågt i fettprocent eller fettvikt, för att man är rädd för sin sjukdom. Så man måste hålla isär, vad är det för typ av sköldkörtelrubbning som jag har, och att inte man ska då buntas ihop med underproduktion och överproduktion, för att det blir faktiskt två helt olika typer. Men jag tänkte, det var intressant det du sa med att när du sökte hjälp och du fick diagnosen då panikångest, som din läkare sa och skickade hem dig. Det finns faktiskt väldigt vetenskapliga studier som handlar om just östrogen, alltså det kvinnliga könshormonet, och hur det påverkar kroppen. Och vi har pratat tidigare avsnitt om övervikt och undervikt kopplat till graviditet.
Mm.
Alltså att det är svårt för överviktiga människor att, eller kan vara svårt för väldigt överviktiga människor att bli gravida, därför att man har för mycket östrogen, för det lagras i fettvikt eller fettmassan. Och i andra änden också, att har du för lite fett så har du för lite östrogen. Så man måste liksom hela tiden ligga i det här normalspannet. Ja. Vi kan se att tjejer som är underviktiga, att de också har en ökad risk för depression. Och då kan en kvinna söka hjälp och känner sig nedstämd, man känner sig ledsen och så vidare. Och så tar läkaren tester och så vidare.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig, och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Alltså, ja, men du är ju deprimerad och så får man en antideppmedicin. Men i själva verket är det här en anorektiker eller en ortorektiker som har för lite kroppsfett. Och det är därför som man är nedstämd, känner sig ledsen, orolig, tänker jättemycket på mat och så vidare. Men det är faktiskt en ätstörning som du får antideppmedicin för. Och det funkar inte på lång sikt, därför att du har en ätstörning, då behöver du hjälp med ditt beteende. Det kan man inte medicinera bort i form av tabletter.
Nej, alltså det känns som att det är vanligare att kvinnor kanske får fel diagnos.
Kvinnokroppen är ju mycket mer komplex än vad manskroppen är. Alltså för att vi har mens, vi går igenom klimakteriet, eller först puberteten på ett annat sätt och sen så klimakteriet. Och det är också ett problem att vi tidigare bara i princip har forskat på män, eftersom det är män som söker till värnplikten. Det är manliga forskare som är intresserade av sin egen kropp och så vidare. Så att mycket av forskningen ligger på män. Och när man forskar på kvinnor så har man ett helt annat fokus. Så att det skulle faktiskt behövas mer kvinnligt fokus när man forskar på kvinnokroppen. Och jag hoppas att det liksom, i och med att forskarkåren mer blir jämnt utifrån ett könsperspektiv, att faktiskt kvinnokroppen lyfts upp. Vi kan till exempel titta på alternativen för preventivmedel. Det är ju extremt, där man säger att man gör jättemycket forskning på hur kvinnan ska skydda sig för att inte bli gravid, för att mannen inte, vad ska man säga, inte ska, mannen ska slippa. Men det finns ju faktiskt ett p-piller för män som är redo att tas i bruk, men som inte kommer ut på marknaden för att det är för lite intresse.
Det där är så sjukt, jag blir så arg över det här. För att aldrig i livet att männen skulle proppa i sig massa hormoner för att vi kvinnor inte ska bli gravida. Alltså det finns ju inte på kartan. Det är ju egentligen är det helt sjukt att vi proppar i oss hormoner i form av p-piller, hormonspiraler, p-plåster, p-stavar, allt vad det nu är. Att det ska ligga på vårat ansvar. Mm. Men att de ska fritt få sprida sin säd. Liksom. Alltså, ja, men det är något som är väldigt provocerande med det. För att man mår ju inte bra av hormoner. Jag tror inte att jag känner... Alltså jag känner kanske en person på 20 som inte har några problem av att proppa i sig hormoner. Mm. Så, alltså jag skulle säga att alla kvinnor påverkas av hormoner. Och ja, det är helt sjukt att vi ändå ställer upp på den här grejen.
Ja, och jag har kvinnor som träffar kvinnor i mitt jobb, framförallt eftersom jag har träffat många, eller träffar och träffar, nu så att jag träffar inom såna här citationstecken här online, men som kanske har då ätit p-piller i 30 år utan avbrott. Alltså så de har liksom haft då hormoner tillsatta utifrån i 30 år. De har ingen aning om hur deras kroppar egentligen är, hur deras humör egentligen är, vad är deras normala vikt om de inte tillför hormoner, hur är de i kroppen, vad har de för storlek på brösten. De vet ingenting av det, för att allting är kopplat på att man tillför alltså preventivmedel.
Tror du att män skulle gå med på att käka någonting som gör att du går upp i vikt, att du får dålig hy, att du får humörsvängningar? Alltså, det finns ju inte på kartan.
Nej, och det här jag menar, det är en ganska snedvriden forskning som handlar om jag tycker har fel fokus. Det är så enkelt är det. Och jag tycker ju generellt sett att kvinnor behöver bli bättre på att ta ansvar för sin egen hälsa, att inte gå på alla, vad ska man säga, knep och knåp som presenteras, utan jag tror ju mer på att ja, fokusera på sin egen kropp och vad man mår bra av. Jag har ju faktiskt, det här kan ju låta, nu låter det bli väldigt privat och intimt, men sen jag fick barn så har jag plötsligt blivit mycket, mycket bättre på att läsa av min kroppssignal när det gäller menstruation och ägglossning. För jag hade aldrig haft en riktig ägglossning tidigare, eftersom jag också hållit på med massa preventivmedel. Men nu vet jag i princip på dagen när jag rent teoretiskt kan bli gravid. Och jag hade inga som helst tecken. Jag skulle aldrig veta om jag kunde läsa mig till, såklart. Men se de signalerna på min kropp innan jag blev gravid. Och jämfört med nu när jag inte har några hormonpreparat.
Jag måste bara säga, jag läste på Instagram häromdagen, på Katrin Zytomierskas Instagram, där hon skrev så här: ska det vara så här? Ska man ha 4 dagar i månaden när man är normal? Och jag håller med.
Det är
ska
som,
det vara så här?
Vad heter han? Sverker är plus, va? Va? Ska det vara så här? Ska det vara så här? När han ifrågasätter konsument.
Men det är inte kul.
Nej.
Man har... Alltså först så har man mens en vecka kanske. Man blöder och det är knöligt och jobbigt och man får mensvärk, ont i magen som 17 ibland, så kan man ju inte kliva upp. Ja, sen har man efter mensen några dagar när man mår bra. Sen börjar man känna av att nu kommer ägglossningen. Och får man ont i magen igen, så får man mensvärk när man får ägglossning, kommer ägglossningen. Sen är det några dagar när man mår bra. Sen så får man PMS en vecka innan man får mens. Så har man PMS en vecka, är ett svullet fett monster. Och sen kommer mensen. Och så fortsätter det så där. Så man är ju så lycklig. De här få dagarna i månaden som man faktiskt känner sig normal. Man känner sig inte uppsvälld, man har inte ont någonstans. Det rinner inga saker ur en. Det är ju så skönt. Men ska det vara 4-5 dagar i månaden? Är det här rättvist? Är det här normalt?
Nej, och jag kan ju tycka att sådana saker som att mensskydd, alltså att det borde finnas någon form av subvention. När jag var i USA, då var det precis en delstat som röstade igenom i somras, eller om det var nu, i vintras, att det skulle vara momsfritt att köpa bindor och tamponger.
Men det borde väl verkligen.
Ja, men det är alltså än en gång, det här är så intressant hur samhället är uppbyggt. Vad är normen? Jag fick hem en tidning från en cykelaffär som finns här i stan. Och så stod de beskrivet vilka cykelmodeller de hade i tidningen. Och så då var det mountainbike för skogen, och det var landsväg för dig som vill tävla, och så var det pendelcykeln för dig som cyklar till och från stan där du jobbar och så vidare, och så var det tjejcykeln.
Tjejcykel.
Och då var det liksom att, ja, då var ju det att tjejcykeln var ju gjord för kvinnor som har lite man brukar säga att man har lite kortare överkropp än män relativt sett. Så att tjejcykelns ram var lite annorlunda. Men det innebar att mountainbikecykeln gjord för män, landsvägscykeln gjord för män, och pendlarcykeln var gjord för män. Och sen så har vi de här tre modellerna, och de passar extra bra för kvinnor. Det är klart att män kan cykla på dem också, stod det. Men vi har gjort dem lite grann för kvinnor.
Men de var rosa med blommor på och en mini pigg klocka. Din, din.
De hade ett extra lågt insteg, stod det. Traditionellt sett ett extra lågt insteg. Men det är intressant att alla andra cyklarna, de var gjorda ur manliga kroppen som norm. Och då kanske den här cykelkedjan har mestadels män som köper cyklar hos dem. Men det är ju inte konstigt om alla cyklar egentligen är gjorda för män. Och så har vi några extra cyklar som är gjorda för kvinnor som vi tar fram, som oftast inte är lika bra som de manliga cyklarna.
Nej, och vet du en annan sak? När man säger till killar så här, alltså ni har det ju så lätt, ni skulle prova på en månad som kvinna och ha mens och ägglossning och mensvärk och hormoner som rider ens kropp fram och tillbaka och upp och ner. Testa på det. Och de bara, ja men vi måste ju raka oss varje dag.
Det är klassiska.
Och man bara, ja det måste vi med. Enligt samhällets ideal. Så det är inte så här att vi inte har den grejen. Och jag kan säga så här, om jag fick välja mellan att raka mig varje dag och hålla på med den här mensen och hormonerna som går upp och ner och mensvärk och
föda barn.
Syster. Föda barn i och för sig, det är jag ganska glad för att vi ändå får göra. Det är ju ett ok, men samtidigt, männen får ju aldrig testa på den där häftiga känslan. Men jag skulle välja att raka mig. Alltså alla dagar i veckan så skulle jag välja att raka mig för att slippa mensen och dens omkring saker liksom.
Ja, men vet du vad, jag tror att det är väldigt många som håller med dig. Jag tror att det där är när man ser det på en lite så här större perspektiv så är det nog många som känner att fasen vad det var orättvist. Å andra sidan så har ju kvinnor väldigt många fördelar som jag tror är biologiskt betingade, till exempel när det gäller empati, kärleksgrejer, sådana grejer där man pratar om den här kvinnliga modersinstinkten som män inte får. Och sen så tror jag att det är ganska så skönt att vara kvinna för att man får visa känslor. Att det är svårt för männen som hela tiden måste ha det här tunga oket av att vara samhällsbärare, att man liksom buntas ihop alla de här männen i klump. Det kan inte vara helt lätt när man inte identifierar sig med AIKs huliganliga till exempel, eller när män står och bråkar och skriker på stan. Då är det inte nog helt lätt att vara man som inte hör ihop med dem, men ändå var tvungen att räknas dit.
Vi är också lite snyggare och vi lever längre.
Ja, det är faktiskt inte, det är inte helt dåligt. Det tror jag vi kan räkna tillbaka på våran menstruation.
Ja, jösses. Jag var bara tvungen att få det ur mig. För jag tänkte verkligen när jag såg Katrins Instagram-inlägg så tänkte jag så här, det är inte bara jag som går runt och tänker på det här. Uppenbarligen så är det så här för andra också.
Ja, och jag tror att du och jag kanske i sammanhanget har minst problem. Det finns nog kvinnor som har bra mycket större problem när det gäller menstruation, ägglossning och PMS än vad du och jag har.
Ja, fast mina problem är ganska så jobbiga.
Är det inte en tävling hela tiden?
Nej, men alltså det är inte det. Jag behöver inte tävla, men jag kan säga att menscykeln är ju något jag tänker på nästan varje dag av olika anledningar.
Är det så?
Ja, absolut.
Ja, då...
jag är som sagt väldigt känslig för hormoner. Hormoner och jag, vi går inte hand i hand.
Nej, jag har nog bara ett par dagar i månaden utöver mensen som jag tänker på det. Men jag vet inte, jag är ju ganska mycket upp och ner hela tiden. Mycket känslor och allting är nattsvart eller så är det liksom halleluja. Så att jag har nog det där oavsett mens eller inte.
Ja, men när vi ändå då är inne på temat kvinnor och våra vedermödor.
Det här är ett mörkt avsnitt om kvinnokroppen. Och jag tror att Hent Extra kommer ta några små rubriker från dig här också, några citat.
Men jobba nu inte åt Hent Extra, har jag sagt till dig. Tala inte ens om för dem att det finns något som är intressant här. Herregud, Lovisa. Man kan tro att du är på audition för Hent Extra. På riktigt, men du har lite talang så att det skulle kunna gå.
Jag läser in väldigt mycket mellan raderna.
Ja, det gör du verkligen. Men här har vi i alla fall fått en fråga som är lite grann på det här vedermöda temat.
Ja.
Så vi kan väl ta den. Det är från en tjej som är 20 år gammal som inte har några planer på att bli gravid just nu. Utan det lär snarare dröja 7-10 år. Men redan nu är hon väldigt nervös.
Ja, du ser kvinnokroppen!
Eller hur? Och våra funderingar. Ja, hon vill gärna ha barn sen, hon är barn. Kär, men så har hon hört många exempel på kvinnor som spricker, att man blir slapp efter förlossningen och att det är vanligt om en kvinna som är normalviktig efter att ha varit gravid går upp cirka 10-15 kilo. Tror jag att det är efter graviditeten?
Nej, jag tror att det är under graviditeten.
Det är under kanske.
Ja, det är ju så normala siffror, 10-15 kilo brukar man slänga sig med.
Mm. Ja, och hon är jätterädd för det här. För tillfället så har hon ingen pojkvän och vill utbilda sig och så här. Så det känns som det är lång väg, men ändå så går hon då och tänker på det här.
Ja.
För hon vill inte spricka, hon vill inte bli slapp och inte heller bli tjock.
Ja, alltså jag kan ju säga att det är ganska hög igenkänning för mig och den här tjejen. För jag kan säga att när jag blev gravid första gången, så på riktigt under alltså i alla fall 2,5 månader, så tänkte jag att jag hellre går igenom ett kejsarsnitt planerat än föder ur snippan och riskerar att spricka där nere. Jag var superrädd för att gå sönder. Alltså jag identifierar mig hårt med den här tjejen.
Ja, men jag håller med. Jag funderar också så här, jag vill göra kejsarsnitt. Jag vägrar spricka där nere. Alltså jag får panik när jag tänker på det. Men det sjuka är att när man ligger och föder barn och spricker så har man inte en aning om det ens en gång. Alltså man känner inte ens det. Det är så mycket andra saker som känns.
Som händer.
Och gör ont.
Ja.
Så att det där är liksom... Och sen så tittar de på en när man är färdig. De bara, vi får lägga några stygn här och sådär. Ja, okej. Okay. Det är väl inte mer med det. Och sen så kan jag säga att sen ser man ju faktiskt ingen skillnad på sin kära lilla snippa. I princip. Den kanske är lite annorlunda ut. Men det är ju inte så att... oj, nu är det en stor garageport här som en traktor kan köra in i.
Nej, men jag, alltså jag hade, alltså det kanske det enda som räddade mig eller som var liksom var anledningen till att jag inte typ gav mig in i någon form av debatt och försöka få då godkänt planerat snitt, det var fåfänga, för att jag ville inte ha R på magen. Så att jag tänkte att vad fan, jag har hellre R i snippan än R på magen. Men jag hade sån, alltså enormt flyt, och jag tror att det är mina gener. Jag kan tacka min mamma, min moster och min mormor, men jag har inte spruckit någon av mina förlossningar trots sugklocka från helvetet och massa utdragna grejer. Men jag kan säga att jag tror inte att det spelar någon roll huruvida man spricker eller inte, för att allting är så, vad ska man säga, omvälvande både uppåt och neråt. Så att, alltså att spricka, nu pratar vi normal sprickning, och att inte spricka, det gör inte så stor skillnad. Men där
är det precis, för man kan ju spricka extremt mycket, precis. Och spricker man extremt mycket, då kan man ju givetvis få massa problem av det. Det kan ju bli problem långt efter att man har varit gravid och efter förlossningen. Men
det är ju
jag
de
kan bara säga
som får medialt utrymme tyvärr. Det är ju de här extremfallen, och men de är ganska så ovanliga.
Ja, för att när man normal spricker och blir ihopsydd, det är ju i princip samma sak som att man blir som man var förut. Sen är det ju viktigt i och för sig att komma ihåg sina knipövningar. Det måste man ju slå ett slag för. Knipövningar är ju jätteviktigt att göra efter att man har fött barn.
Jag såg någon studie som handlade om det, där man jämförde barnmorskans statistik för hur man informerar gravida om att de måste knipa, jämfört med hur många nyförlösta kvinnor som uppfattat att deras barnmorska har poängterat vikten. Och att det var ganska så stort glapp däremellan. Att barnmorskorna säger, ja vi tjatar om att knipa, och de gravida kvinnorna som sen föder barn säger, nej det är ingen som sa till mig att jag skulle vara tvungen att knipa. För att man förstår inte förrän det på riktigt, aha, jag var ju tvungen att knipa för att inte kissa på sig första veckorna när man är ute och promenerar och så vidare. Så att det känns lite grann som att man liksom, ja, jag hör, jag läser, jag förstår att det tar knipa, men den riktiga, jaha, knipa, det får man först när man liksom väl är där och man känner, okej, det var det här som betydde knipa.
Nu sitter jag här hemma och började knipa.
Det brukar vara så.
Men man får ju tänka lite grann så här, som den här tjejen säger att hon är rädd för att hon ska bli slapp och sådär. Men du har ju en muskel där inne som också måste få jobba lite grann, för annars så kan det ju bli slappt faktiskt. Så jag skulle säga att knipövningarna gör ju mycket nytta. Jag vet exempel på folk, och nu pratar jag inte om mig själv utan faktiskt om andra. Nej, men som faktiskt har blivit, vad ska man säga, mindre slappa.
Trängre.
Efter att de har fött barn. Ja, för att de har knipit så mycket och inte hade gjort det innan.
Ja, och jag har faktiskt fler exempel på kvinnor som inte har fått barn, och de kan vara unga, de kan vara 20, de kan vara 25, 30, 45, 50, som inte har knipt och ändå har problem med att de kissar på sig när de springer, hostar kraftigt eller skrattar jättemycket. De har inte fått barn och har alltså ändå en svag snippa. Så att det finns ju faktiskt, det handlar inte bara, det är klart att föda barn är en riskfaktor för att man får problem med snippan, men det, jag kan säga att det finns andra faktorer också, till exempel att man inte tränar. Snippan är ju, den behöver ju maxstyrka, det här att man kniper och håller hårt allt man kan. Och sen behöver snippan den här uthållighetsstyrkan när man kniper lite, och sen kan man hålla det, ja, en minut, två minuter kanske. Snippan behöver båda de två typerna av träning.
Precis, och sen så var hon ju orolig också för att gå upp i vikt. Och ja, alltså man går ju upp i vikt under en graviditet. Jag har gått upp 20 kilo med båda mina. Och efter mitt första barn så gick jag, kroppen var ju helt fantastisk. Den gick tillbaka sig ganska snabbt och drog ihop sig. Och jag har faktiskt inte en enda bristning på magen. Jag vet, det kan vara provocerande att säga det när andra mammor lyssnar. Ja, jag vet. Men jag har faktiskt inte fått en enda bristning. Men däremot så händer ju grejer med kroppen när man är gravid. Alltså när två barn har ammat så brösten är ju lite ursugna, om man ska vara helt ärlig. Och det är klart att de också påverkas av att bli så himla stora när man är gravid och ammar, och sen gå tillbaka till någon slags normal storlek. Så de ser inte ut som de gjorde, det gör de inte. Och magen blir inte så fast som den
var innan jag blev gravid. Man ska inte ljuga om det, så är det ju. Men det känns ändå som att det är värt det.
Men var du rädd? Alltså när du blev gravid, var du rädd för att, åh herregud, nu går jag upp i vikt och sen så kommer jag aldrig kunna gå ner? Så tänkte du i ett längre perspektiv på din kropp och en viktuppgång?
Ja, alltså det är klart att när man är gravid och ser att vågen står på 20 plus, då är man ju inte lugn. Det är ju inte så man känner så här, okej. Ja, men alla de här 20 kilorna kommer nog inte att försvinna när ungen kommer ut. Vad väger en unga oftast? 4 kilo?
3,5 har mina vägt.
Ja, mina har också vägt 3,5. Så 3,5, och de andra kilorna då? Yay, here we go. Det är klart att man har blivit stressad över det. Jag har verkligen blivit det. Men ja, jag vet inte, vad ska man göra?
Det som jag tror, alltså jag är ju extremt kroppsfixerad. Och inte alls på något negativt sätt, men jag älskar kroppar. Jag älskar min egen kropp, jag älskar din kropp, Jessica. När vi träffas så jag får liksom känna och klämma på den. Det är så fantastiskt. Mina PT-kunder, jag kollar på filmer på folk, deras kroppar, så jag tycker att det är jättespännande. Och jag kan ju säga då att bli gravid och ha den här kroppsfixeringen som jag har, det kan ju vara ganska så tufft. Och för mig så var en del av, vad ska man säga, terapin i att låta liksom, ja men jag gick upp med, var 12 kilo, oavsett om jag tränade eller inte, så gick jag upp ungefär lika mycket med båda mina barn. Men det var just känslan av att nu föder jag barn, nu börjar jobbet, nu börjar ett arbete. Jag fick kavla upp ärmarna, jag laddade ner ljudböcker, ut och promenerade. Precis som att jag vill att mitt barn ska utvecklas, så tog jag också på mig ett ansvar för att nu är det jag som tar ansvar för min kropp. Och det är det som jag tror skiljer väldigt mycket, att det här, många kvinnor som jag möter, de har ju gett upp. Alltså att det är så övermäktigt projekt att börja röra på sig, att börja äta någorlunda okej, eller vad man ska kalla det för. Och att man orkar inte ens kavla upp ärmarna lite grann. Så att jag tror att jag gick i terapi hos mig själv, att okej, nu är det bara dags att börja jobba, för jag får ingenting gratis, kan jag säga. Det har jag fått kämpa ganska hårt för min liksom postgravida kropp, eller min mammakropp.
Ja, men jag håller med dig. Jag kände också så här, jag var ju peppad efteråt. Jag vet ju att en del är så här, de ger upp. De tänker det är så lång väg tillbaka. Jag orkar inte, eller jag kan inte, eller jag har inte tid, eller vad de nu tänker. Och så någonstans så nöjer man sig, eller nöjer sig inte, men orkar inte göra någonting åt det. Men jag var som du, jag bestämde mig för att nej, jag ska tillbaka. Och som när jag började springa maraton för några år sedan, då bestämde jag så här, nu ska jag komma i mitt livsform. Och då hade jag fått 2 barn. Och det går ju. Så just nu är jag kanske inte i mitt livsform, men då så var jag baske med det. Det går faktiskt att komma tillbaka efter att man har fött barn. Sen att vissa saker förändrar sig, det får man ju leva med. Men även om man inte föder barn, så kommer ju kroppen att förändra sig i livet.
Jag har också varit i mitt livsform efter mina barn. Jag var i bättre form när mitt barn var 1 år. Eller mitt yngsta barn var 1 år än vad jag var när jag blev gravid första gången. Och jag var i bättre form även jämfört med nu. Jag är i sämre form nu än vad jag var efter 1 år efter mina barn. Just för att jag fick mycket tid, och framförallt hade extremt hög motivation till att träna. Så jag tror just den här tiden, det var det som öppnade upp sig. Okej, jag behöver inte gå och jobba flera månader framöver, så behöver jag inte jobba en enda timme med mitt jobb. Vad kan jag göra istället? Så idag kan ju bli lite, när mammor hör av sig till mig som är föräldraledare och säger, jag förstår inte hur jag ska ha tid att träna. Och jag bara, alltså 40 timmar i veckan har öppnat upp sig. Vad ska du fylla det här med all tid? Så jag förstår att alla barn är olika, och vissa kanske måste sitta i soffan och amma eller flaskmata, eller hur man nu väljer att göra, ganska många timmar. Men det är fortfarande 40 timmar som du kan lägga på någonting annat än att vara på en arbetsplats. Och det är ganska mycket tid, som jag i alla fall kan säga så här, ja men 20 minuter om dagen, det tycker jag nog att du förtjänar att ge dig själv efter att du har fått barn. För att kroppen behöver det för att den ska palla vara en bra morsa. Så det är inte lätt att vara mamma mentalt.
Jag körde en skitbra grej när jag var hemma med mina små bebisar. För då, om man var ensam hemma, så kunde man ju liksom inte sticka ut och springa direkt när bebisen låg och sov.
Nej. Då hade det blivit hänt extra.
Jessica lämnar barnen hemma. Det hade inte varit bra. Så kommer man hem och ungen bara ligger där och skriker. Det känns väl inte så härligt, kan jag tycka. Men istället så körde jag såna här, då tränade jag med olika Wii-program. Så att jag körde liksom framför tvn. Hade en personlig tränare på tvn.
Ah,
och körde
Nintendo.
Olika program. Ja, Nintendo. Mm. Det var skitbra. Man köpte någon slags paket och då fick man med en matta, man fick med ett gummiband, man fick med en boll, tror jag. Ja, och så var det olika program man kunde köra. Och det där körde jag så fort barnet sov. Och då kunde man köra olika tider också. Alltså olika långa pass. Så att, oftast en halvtimme. Men ibland hade man med en timme. Och ibland 45 minuter. Och det var ju superbra. För man kanske också känner sig lite osäker i att gå till gymmet. Om man nu skulle få en timme över och sådär. När man ändå känner sig lite slapp och lite flabbig. Och det hänger lite och sådär. Jag tyckte det var jätteskönt att träna hemma då.
Ja, och det där är jätteintressant. För då kan ju folk komma så invändningar. Men hur effektivt kan det vara att träna med tv-spel?
Alltså supereffektivt.
Ja, och framför allt. Det vi måste hela tiden återkomma till att den mest effektiva träningen, eller det som är allra viktigast för att få resultat av din träning, det är kontinuitet. Det går över, vilket träningsprogram du än följer, så kommer du få resultat om du fortsätter jobba med träningsprogrammet över tid. Så om det är Nintendo, om det är gymmet, om det är bara kroppsviktsträning på vardagsrumsgolvet, det spelar ingen roll. Om du fortsätter göra det flera gånger i veckan, vecka ut och vecka in, då får man resultat.
Ja, men precis. Jag tyckte att det var toppen. Och nu kör jag inte så mycket tv-spel längre, men nu kör jag ju mycket sån här app och grejer på nätet och så, och fortsätter att träna hemma, och det funkar jättebra för mig. För det är precis som du säger, den träningen som blir gjord är ju bättre än den träningen som inte blir gjord. Och oavsett om man hade intentionen att göra ett superträningspass, ja, man får inte till det, men jag gjorde 30 minuter yoga hemma till Yogobi eller vad de heter, en av deras videos. Mm. Det är ju mycket bättre än att jag hade planerat att gå och köra en och en halv timme stenhård ashtanga i någon studio. Ja, nu blev det inte så. Men det är ju bättre att träna än att inte träna alls.
Ja, och det är många som väntar på att det mest perfekta tillfället ska komma. Att min partner kommer hem från jobbet, nu kan jag äntligen gå iväg, och så blir han eller hon försenad, och så blev det ingenting. Och då blev det ingenting, inte alls. Så dubbel besvikelse. Inte bara blev det inte någon träning, jag blev också besviken över att jag inte kunde träna. Istället för att, ja, men vad fan, det gör ingenting. Nu kör jag mina armhävningar, jag har mina hantlar, jag har kanske, jag har ju mammaträningsboken som jag har gjort. Det är bara saker som du kan göra hemma. Och sen så, visst, du kanske hade tränat hårdare på gymmet, du kanske hade varit mer motiverad om det var hög musik och massa människor som stonkade runt omkring dig. Men det är ju fortfarande så att get to work, alltså börja jobba, där liksom ligger resultatet. Så jag tycker faktiskt att det är någon form av uppmaning till alla de som känner sig frustrerade över att träningen hela tiden beror på andras insatser, att man får faktiskt skapa sin egen lilla träningsrutin oavsett hur andra människor runt omkring beter sig.
Bra sagt! Och till den här 20-åriga tjejen som skrev mejlet, så vill jag bara säga så här: oroa dig inte i onödan, utan ha det så härligt nu de här 7-10 åren. Njut av livet, och det kommer andra vedermödor med att få barn än att spricka och bli slapp och tjock. Plus att många av de där sakerna kan man faktiskt påverka själv.
Ja. Det tycker jag var ett bra budskap. Och jag tror det är många av alla de mammor som lyssnar på Träningspodden håller med om.
Och så här avslutningsvis så vill jag bara säga till pollen där ute. Kan pollen bara gå dö?
Och pollen är ju såklart en man, eller hur? Nu när vi har så mycket manshat i Träningspodden.
Men alltså, grejen är så här, både du och jag älskar ju män. Jag kan ju bara tycka sig ibland att... vi är fortfarande inte riktigt jämställda. Då har vi kommit ganska långt i Sverige. Men det är på många områden som det inte är jämställdhet. Och det är något man slåss för, såklart, att kvinnor ska ha lika rättigheter, även medicinskt, som vi har varit inne och pratat om idag, till exempel. Mm. Som män, även om jag då älskar män och inte vill leva utan dem, speciellt inte än.
Och då kan vi också göra passningen till Plan Sverige och Plan International, som ju kämpar extra mycket för flickors rättighet, att de inte ska behöva gifta sig när de är barn, att de ska kunna gå i skola, att de inte ska riskera att utsättas för sexuella övergrepp eller våld.
Kvinnor, barn, flickor ska ha samma rättigheter, samma chanser till ett tryggt liv, precis som män har. Och det här är ju viktigt, och det står ju Plan International för.
Ja, så gå in på plansverige.org om du också vill bli en planfadder och hjälpa en flicka i ett land långt bort att faktiskt få bättre chanser till livet.
Och med det så är väl Träningspodden slut för idag.
Ja, och min singelkväll tar vid.
oj, 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 njut nu av det här, Lovisa. Jag längtar efter att få höra om den bjöd på någonting oväntat
nu
nästa gång.
Nu blir det åka av.
Låter livsfarligt. Jag kan tänka mig att Hans blir väldigt orolig när han hör det här. Han kommer undra, vad hände egentligen där hemma?
En man som heter Ove har jag planerat att se, så jag vet inte hur spännande det här blir.
Jag trodde du skulle säga, en man som heter Ove har jag tänkt att bjuda in. Okej.
Då hade det blivit paff.
Ja, men du går ju igång på det där, lite äldre man. Jag hade inte blivit förvånad.
Nej, åh gud. Lite chips och lite dipp och sen så Ove framför ögonen.
Ja, men mys av det, så ska jag lägga mig med min Game of Thrones och tycka synd om mig själv i soffan.
Djurpläds sexigt.
Lite så får det bli. Ja, titta på en andra sex, det kan också vara härligt.
Stort tack för idag alla ni som lyssnar på Träningspodden. Gå in och sätt betyg på oss i poddappen, och sen så får ni skriva alla era frågor till våran Instagram och på våran Facebook-sida som är Träningspodden.
Vi älskar er allihopa, vi hörs om en vecka. Hejdå!
Hejdå!
Producerat av Perfect Day Media.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.